Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Så säger vi välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film, vilar det förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Martin, you in danger girl.
Oh. Ola Aurell,
get off my train.
Snyggt. Och som sagt, vi har sett Ghost från 1990. Fan, jag trodde den var äldre. Den är från 1990.
Nej, 87, nej.
Nej, 90.
90. Varför läste jag 87 då?
Varför känner jag 87 också? Det är någonting, den bara känns 87.
Kan vi dubbelkolla det för det? Det är sådär.
Jag kollar på IMDb nu, det står 1990.
Okay.
Det är crazy. Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Är det något mer vi ska nämna?
Steven Root.
Det är hålögda spöket, va?
Nej, det är inte det,
han. Vad heter han?
Han heter
riktig
character actor.
Verkligen. Vincent Schiavelli.
Ja, just det.
Nej, Steven Root är polisen som, men han är med i Barry som hans agent i Barry.
Ja, just det.
Väldigt bra skådespelare.
Just det. Det här är ju en klassiker på många sätt. Har ju gjort ett avtryck i filmkulturen, främst för några speciella scener.
Otroligt fan vilken jävla erotisk scen.
Ja, drejscenen har ju gjorts väldigt många pastischer på.
Det är väl drejscenen som är det klassiska från den här. Finns det något annat som riktigt är...
Den är ju nummer ett, helt klart.
Det är helt klart det som har som refereras mest.
Ja, det är lättast att driva med också.
Ja. Men jag tittar på det nu, jag har sett den här jättemånga gånger, men och jag har alltid vetat att det är en väldigt sexig het scen. Men jag bara satt och tittade på den nu och bara så här, fan vad erotisk den är. Från, alltså själva klippet från drejeriet till hur de liksom håller på och smeker varandra.
Den är ju ovanligt lång framförallt.
Ja, alltså, det är hela låten.
Ja, alltså det gjordes ju rätt mycket. Det ingick att det skulle vara en sexscen liksom. Ja. Och den här är ju inte, det är ju inga bröst liksom. Den är inte extremt erotisk på det planet liksom.
Nej,
det är precis ryggar och så. Det är ganska snäll. Det är liksom lite så här kristet och tonårsflickor som ska kunna se den. Men väldigt lång.
Ja.
Alltså porrfilmslång sexscen.
Ja.
Med också porrfilmsful manlig skådis kanske.
Ja. Nej,
men kontrasten mellan dem.
Ja.
Att, jag vet inte, det är, jag rusar alltid i förväg, men det var ju extremt snygg. Man reagerar på hur snygg hon är, och Patrick Swayze är sådär. Men han är ju varken en bra skådis eller snygg eller särskilt cool.
Jag håller Patrick Swayze som väldigt snygg.
Okay. Jag med. Och jag skulle
även med, i den här filmen.
Ja. Ja. Jag skulle till och med säga att han inte är så dålig skådespelare heller. Men han är inte som hon.
Nej, strunt samma. Alltså,
men jag ska flika in att den är porrfilmslång och den är snäll. Den är också väldigt romantisk, hela sexscenen.
Ja, jag skulle vilja säga att den stannar precis på gränsen till erotisk och kan kategoriseras in som sensuell.
Okej, där var det också ett bra ord. Sensuell och romantisk. Ja. Det kanske det vi ska börja titla den.
Ja, men det är precis så den trippar på gränsen till erotisk. Ja.
Absolut. Alltså, skulle man se den här med sina föräldrar så skulle man bli obekväm med än för att den är så lång. Inte för att den går över en massa gränser, utan bara, men det bara fortsätter. Ja. Och
Ja, det kommer mycket sådana ljud om man ser med sina föräldrar.
Ja. Nej, om man ska...
Det var på tiden man inte kunde börja fippla med telefonen heller. Man hade sett ut som en galning. Man
och det finns inga fler popcorn att poppa.
Nej.
Det är bara att sitta kvar i det.
Tänk att börja fippla med telefonen 1990. Det har varit skitkonstigt.
Väldigt nervöst.
Vad gör du? Det blir obekvämt.
Ska du ringa någon?
Ska du ringa någon? Nej. Jag behöver bara fippla med något.
Inga rikssamtal då.
Jag ska ringa BRIS.
Men det är ju en film som är... Den åker runt i massa olika genrer. Vilket är konstigt. För den är ju inne i det där väldigt så här erotiskt romantiska som den är känd för. Och sen är den inne i så här ren komedi. Alltså så här verkligen tramskomedi med hela spökgrejen och Whoopi Goldberg och det köret.
Ja, det är lite, nästan lite slapstick med Whoopi. Hon är comic relief lite grann, men ändå...
Men det är ju inte liksom en scen. Det är ganska långa passager där det blir lite fars. Ja. Liksom klä ut sig och
ja, precis.
Hålla på. Sen har den ganska sådär bearbetad sorg, ganska så här mörka, dramatiska grejer. Och sen har den lite så här actiongrejer med jätteblodig död och knarklangar och hela det köret, liksom.
Det är också ett morddrama som ska utredas. Mm. Och det är en hämndfilm så det finns ett hämndelement i den.
Men det är också roligt. Det är Jerry Zucker som har regisserat, som har gjort Titta vi flyger och nakna pistolen. Och han sa att det jag ville göra var en movie som är en rollercoaster ride där man ska skratta, gråta, bli rädd. Alltså han ville ha allting. Så det är väldigt medvetet.
Ja, men det märks och det får man ju respektera.
Minns ni när du såg den första gången?
Nej. Fan, jag tänkte på det här igår. Jag hade något tydligt minne av den här filmen, men nu glömde bort fan vad det var. Nej, men jag har sett den väldigt många gånger.
För mig var det en VHS-film.
Ja.
Minns att det var liksom snack om den. Det var ju, när den kom så var den ju alltså den absolut mest hypade, hetaste filmen. Det var väldigt stora filmstjärnor med. Det var en stor film. Det var en stor marknadsföringskampanj, minns jag. Sen var ju inte den som gick och såg den här på bio. Men när den väl kom på VHS så såg man den. Och så var det så här, lite som Dirty Dancing var, så det var en stor hypad film med en, alltså det var ju väldigt det var ju fler kvinnor som gillade den här än män. Men den gick hem nästan överallt, minns jag.
Det var en jättebra datefilm. Det var därför bland annat som det gick bra för den här, det gick så bra för den här filmen, för att det var en film som tjejerna ville se och killarna kunde gå med på.
Ja,
ja, precis. Och så känns den också, inte bara marknadsförings, utan även när man tittar på den. Den har killscener också.
Ja. Minns du, Ola, när du såg den här?
Ja, det var igår.
Jaha!
men det är inte som att jag har missat den här filmen. Nej. Jag har ju då medvetet valt bort den hela livet.
Ah,
för att det är en scen som känns just som en sån romantisk datefilm som mest är känd för en drejning. Och nej, det vill jag inte se. Och helt berättigat kan jag känna också. Jag är lite förvånad över att ni har sett den flera gånger.
Jag tror jag har sett den. Ja, men jag har nog sett...
Du kan inte vara förvånad över att jag har sett den flera gånger.
Okay, nej, okej, det är för att det går på Eriks konto.
Jag kan ha sett den här 4 gånger, men jag vågar inte lova det. Nej. Men jag minns när jag såg den när den kom, VHS, sen kanske någon gång på TV. Och sen... igår.
Ja.
Så jag menar, ja, det är väl, men det känns nog som man har sett den väldigt många gånger, eftersom den har gjort så stort starkt avtryck.
Vad var det som lockade dig till att se den många gånger?
Ja, alltså, jag skulle inte säga många gånger, för det har ändå gått 32 år sedan
den kom.
Så jag såg den första gången och sen, jag vet inte, den bara dyker. Jag tror att det är några starka scener. Det är liksom Whoopi Goldberg har en rolig karaktär. Och sen är man lite så här, ibland kommer det upp så där. Det är därför vi gör den här podden. Att det kommer upp, man är så här, ja, just det, Ghost. Var den bra? Och så bara drar man på den och så bara, antingen stänger man av tidigt eller så ser man hela filmen. Men nej, du vet, det är en sån här film. Men starkt kulturellt avtryck. Det har gått ganska många år. Den dyker upp på olika plattformar. Varför inte liksom?
Ja. En klassiker.
Ja, som sagt, Patrick Swayze var väl superstor vid den här tiden. Han hade gjort Dirty Dancing.
Ja, han var ju het.
Är det det man tänker på? Att den kom Dirty Dancing 87?
Kan vara så.
Ja, det kan vara så.
Det kanske det man tänker. Att den, så han var en superstjärna. Demi Moore hade precis börjat bli en stor stjärna.
Ja. Vad han, hade precis gjort Roadhouse och en annan action, och det var därför han också valde det här projektet, för han ville inte bli typecastad till att bara göra actionfilmer.
Mm. Nej, och han hade säkert redan skrivit på för Point Break också, som kom 91.
Ja, det måste han ha gjort. Ja, det känns som att de är långt bort ifrån varandra.
Mm.
De två filmerna, han här och i Point Break, känns inte riktigt som samma Swayze på något sätt.
Nej, det är därför han är så bra skådespelare. Han kan vara så många olika.
Exakt! Människor. Okay. Kanske en av de mest underskattade skådespelarna i filmhistorien.
Okej, okay. Ni får gärna gräva er ner i det
här. Back off, War Child, seriously.
Vad hände med honom sen efter Point Break?
Han fick cancer.
Så nu kunde jag inte ens gotta mig åt att det gick dåligt, utan nej, jag måste känna... Okay.
Ja. Mm. Nej, det var jag vet, han gjorde väl ska vi kolla här.
Han fick en liten dipp sen.
Ja, han gjorde, ska vi ta någon bara utval. Alltså det var väldigt mycket på 90-talet som inte var ser så,
som inte flög så bra.
Nej, The Player, City of Joy, Fatherhood. Jag vet ingenting. Black Dog. Jag har ingen aning.
Nej.
Letters from a Killer, ingen aning. Alltså den närmaste som kommer upp är Donnie Darko.
Det var där han 2001.
Var det någon sorts revival eller?
Det var då det började komma som en slags revival. Och sen tror jag att sen försvann han väl lite efter det, eller?
Ja, alltså det är grejer från Point Break. Så ser jag ingenting som är särskilt minnesvärt.
Nej.
Ingenting. Men det kanske är liksom, det kanske är cancern också.
Jag tror det. Då blir man ju då sämre skådis. Nej, men
han kanske fejkar sin cancer bara för att ha en ursäkt.
Så måste du vara. Så måste du vara. Mm. Men jag kommer ihåg att när Donnie Darko kom så var det så här, just det, vart har han varit? Typ så.
Mm. Men han var väl en stor stjärna fram tills dess.
Ja, alltså trots att han inte har gjort någonting förutom Donnie Darko och sen Point Break, så kan man inte klaga så mycket på hans filmkarriär. Alltså att han har gjort väldigt många roller som är ikoniska.
Ja.
Mm. Det går inte att komma ifrån.
Nej. Men så han spelar en investment bank kille i New York. Hans tjej är konstnär. De har ett härligt, alltså det är väldigt mycket att man ska etablera ett härligt förhållande.
Ja,
de ska flytta in i en
härligt.
Fantastisk lägenhet och busar med varandra och allting är så himla himla bra.
Det är verkligen härligt. Alltså det är ju, och den utdragna kärleksscenen är ju en del i det, och allting handlar väl om att det ska bli sorgligt när han dör.
Ja, men precis.
Vilket också blir ju.
Ja.
Ja, det är dramatiskt i alla fall.
Men det är därför det är en cool film som bara sätter igång efter 20 minuter och dödar någon. Alltså att jag tror man inte hade sett den här filmen. Man måste vara så, vad fan, vadå, vad händer nu?
Mm.
Ja, okej, han är spöke. Okej, alltså det är väldigt så, okej. Ja.
Man hade ju kunnat, fast det hade inte behövts, men man hade ju kunnat låta det dröja innan man fick se att han blir spöke. Bara för att få chocken av att han ligger död.
Ja. Det hade man kunnat suga lite på. Det vågade de inte riktigt.
Lite sjätte sinnet vibb.
Nu tar man från hans perspektiv det första man gör.
Ja.
Vilket, det funkar alldeles utmärkt. Men man hade ju kunnat se honom dö inte, och så dör han faktiskt.
Mm.
Och sen är han död liksom. Mm. Och först därefter så. Men alltså, man har redan sagt ghost och så att folk kommer ju veta.
Ja.
Clue is in the title, people.
Ja. Det är som den kinesiska titeln på av sjätte sinnet.
Ja, just det.
Han är död.
Exakt. Tunnen är bakom posten. Gå och se den. Har du sett tunnen bakom posten? Nej. Oh.
Men väldigt, väldigt, ett väldigt härligt liv man ska bygga upp. Ett sånt där önskeliv. Och han har pengar. Han har en fantastisk flickvän. De bor i en fantastisk lägenhet. Framtiden ligger för dem. Inga problem alls. Mm. Han har en bästa kompis som han busar med i hissen.
Ja, fan vad de busar i hissen.
Ja, de var så himla roligt på jobbet.
Ja. Jag satt och kollade på det med covid-pandemic-ögon. Och bara, det är inte kul. Alltså att han håller på så.
Ja, just det.
Oh, it's contagious, it's very contagious. Det är verkligen så här.
Jag hade inte lirat idag.
Inte lirat lika bra.
Ja, men det känns uttaget. Det är ju ändå AIDS-tiden liksom, så att de har med sina...
Jo, det är sant. Ja, jo, det är sant. Det är sant.
Det hade varit roligt att få in den repliken. Och hostar i hissen så bara, jag tror att det är AIDS.
Ja. Ja, de gick inte hela vägen dit. Det var riktigt busiga kompisar.
Kanske det de menar.
Och sen ja, och sen, men sen kickar det igång.
Ja. Sen är det igång. Sen det är väldigt snyggt också att han liksom, han dör, han måste förstå det, och sen så håller han på och sörjer med henne, och sen så tycker jag så, jag tycker så en jävla snygg twist. Nu ser man ju direkt att hans bästa kompis har något fuffens för sig, men jag tror inte att man ser det första gången man ser det.
Nej, nej.
Utan det är ändå ganska bra balanserat liksom, att han är så här, hon säger ja, men han heter Willy Lopez, och han är så här, man ser nu att här, han blir lite spooked för att han känner honom. Men jag tror inte man tänker på det när man ser det första gången, utan han bara så här, det här är helt sjukt, håller du på med? Mm. Och så går han dit och så bla bla bla, och så bara öppnar han dörren och så bara, Carl, what are you doing here? Jag kommer ihåg första gången jag såg det, jag bara, wow, what is happening? Mm. Det är bästa kompisen! Det är bästa kompisen! Det är jättespännande. Ja, det var snyggt.
Jag tyckte man såg det komma, men man såg det lagom mycket. Jag kan hålla med om att det är... Det planteras, men det skrivs inte fruktansvärt mycket på näsan.
Nej, men en 12-årig pojke ser det inte komma. Men jag kan se att Ola Aurell ser det komma. Liksom,
som... Ja, men precis. Mm. Nej, men jag tycker också att det är sköts bra.
Ja. Och han får träffa Oda May. Alltså, det är snyggt. Jag gillar dramaturgin i den här filmen.
Ja. Och sen, Whoopi Goldberg kliver in i filmen och är en... jävligt stark karaktär på alla sätt.
Energi.
Ja, mycket energi.
Hon är, jag tycker hon är, det är en smaksak. Hon är ju lite så farskådis, men hon gör ju väldigt mycket liksom.
Jag kan, när du sa det där att det, så här, det känns lite farsartigt, man kan verkligen se det här på en scen. Ja, alltså, man kan se den spelas på Folkan.
Ja.
Det har säkert gjorts det. Har du inte det? Det måste ju Ghost på Folkan.
Ja, Agnes var ju här för ett tag sedan. Hon sa att det var en musikal. Det är klart att de har gjort en musikal av det. Om de har gjort av Bodyguard, så har de gjort av den här.
Precis.
Så att, då har de säkert church där. Ska inte förvåna mig.
Robert Gustafsson i rollen som Oda May Brown.
Ja.
Blackface och drag. Ja. Vad tror ni?
Ja, varför inte?
Kommer vi undan med det?
Det är klart att Robert Gustafsson får komma undan med det.
Ja, jag kommer med busspubliken. Vad ska det vara då?
Vad menar? Jag måste väl få göra det, bara hosta lite.
Det här är ju roligt. Nej, det är jättebra teater. Och... jag har gjort upp en lista över allt som... Nu är det ju inte en 80-talsfilm då, även om den rent kulturellt fortfarande är det.
Ja, men ett 90-skväll skvalpar över. Jag tycker man får kalla det för en 80-talsfilm ändå.
Ja, en sak som jag tycker är 80-tal, som liksom återkommer i så många 80-talsfilmer vi ser, är just den här tydliga... Jag kopplar det till The Hero's Journey, men jag tror också att det har att göra med här lite... inte så politiskt 80-talet, där man leker med psykologiska fantasier liksom. Men det är det här just att man ska ge sig in i den andra världen, som är väldigt 80-tal, som är liksom tillbaka till framtiden, eller Big, eller 24 timmars jakten, alla det där liksom, lite magiska andra. Även Vilda jakten på stenen har lite det där, att man sitter i New York och är väldigt normalt liv, så ska man in i den andra världen där det är massa äventyr och galet, och det är så tok normalt, eller ja, det är ett överklassliv, men det är liksom ändå ett verkligen normalt New York-liv, men sen ska du in i spökvärlden och utforska den och möta folk. Så det känns som den perioden har väldigt mycket sådana filmer, att det är som att de har lärt sig att det är det här som funkar. Och är ett ganska trevligt format på många sätt. Jag tycker att det är fantasifullt, även om det kanske inte är det mest sådär samhällskommenterande, så gräver man i andra grejer.
Ja, men det är fantastiskt matinématerial.
Det är en slags sagoestetik på något sätt. Som är,
det är liksom Alice i Underlandet på sätt och vis.
Men det går ju verkligen att göra det psykologiskt djupt med de likadant sådär Groundhog Day-filmer och sådär. Det är ju filosofiskt relevant. Sådär. Man gräver sig ner i en sån här... juppis förstås, det här liksom svartvita omaka paret liksom, buddy-grejen känns väldigt 80-tal. Knarklangar givetvis som skurkar. Jävlar vad alla skurkar var knarklang på 80-talet. Alltid knarklangarna. Och könsrollerna är ju väldigt konservativa även för att vara 80-tal. Stör inte, men Demi Moore gör nästan inget annat än gråter. Och jag tycker att hon gör det jättebra.
Ja, men det är någonting med hennes roll som... Hade det varit någon annan så hade det... Alltså, jag är ingen stor försvar av Demi Moore. Jag vet inte om hon har gjort så mycket bra, men jag tycker hon är väldigt bra i den här filmen.
Ja, det är också det. Men det är ju väldigt mycket hennes skörhet som gör. Och på ett sätt kan man ju tycka att det är positivt att de kanske inte hade vågat göra en så bara rakt igenom skör tjej idag. Liksom. Mm. Nej, men hon måste vara tuffare. Hon kan inte bara få hjälp. Men det funkar ju rätt bra.
Ja, och det behövs ju för filmens sentimentalitet och insatsen i den. Att det är hon som går igenom sorgen på ett helt annat sätt. Han har ju fullt upp med att vara död liksom, och ta hand om det. Och sen till hennes försvar, eller till karaktärens försvar, så är det ju en väldigt kort tid som utspelar sig efter att han är död. Alltså att det är inte så att vi får följa henne under flera månader och se hur hon hanterar sorgen. Nej, utan det är ju verkligen ganska så här raskt på några dagar, en vecka.
Jag tycker att det är helt realistiskt och rimligt allting. Så det är väl bara att folk kan vara rädda för... Varför ska tjejen vara offret?
Nej, men det kan man ju ha åsikter om. Det är så filmen är konstruerad. Det hade kunnat vara tvärtom, att hon dog och han sörjer, bla, så. Men så är det ju inte. Och jag tycker hon är bra på sörja.
Jag tycker det funkar jättebra. Men som sagt, även 80-talet hade i regel tuffare tjejer än vad Demi Moore är i den här filmen, skulle jag säga.
Så är det. Men vet ni varför hon fick rollen?
För att hon var supersnygg.
Kan jag berätta snygg.
Utan att ha läst på.
En del av det är för att hon kan välja vilket öga hon ska gråta från. Hon kan inte bara gråta på beställning. Utan hon kan också bara, ha vart är kameran? Är den där? Okej. Höger.
Wow.
Det är fan coolt.
Ja, det kan jag lätt tänka mig. Jävla vad de mjölkar hennes tårar.
Ja, men så att när man tittar på filmen nu. Jag läste det och tittade. Så är hon typ så här. Höger, vänster.
Det är otroligt. Ja. Hade jag ingen aning.
Man
har hört om skådespelare som kan gråta på beställning. Ja. Men det där är någonting. Ja. Det är något alldeles extra.
Det måste ju vara några nerver som hon har kontroll över som ingen annan har.
Det är som Arnold Schwarzeneggers bröstmuskelgympa.
inte lika imponerande dock.
Det tar ju också många år att lära sig.
Ja, men det är true. Men jag tror att fler kan det han kan och vad hon kan. Med det här...
Tre saker till på min lista. 50-tals nostalgi givetvis.
Visst.
Med låten och det att när det ska bli sentimental så är det 50-tal. Rånet såklart. New York är en farlig stad fortfarande.
Just det.
Så självklart blir man rånad bara att man går hem från teatern. Och sen så det vi pratar om, lägenheten. Att man har en fantasilägenhet. Lägenhetsporr känns
otroligt. Och det har vi ju tagit upp flera gånger. När det är en film som utspelas i New York och man ser en fantastisk lägenhet och bara oj.
Man fan, filmen startar med att de hittar ett till rum. Det finns ju inte mer fantasi än det.
Nej,
men det är just det. Det är inte bara att det råkar vara fint, utan det som pornografi... Ja, de har en jukebox. Mm. De kan dreja i sin lägenhet. De bara liksom fyller en fantasivärld.
Ja,
liksom.
Det är 67 meter i tak.
Ja.
Och sen en sån här trappa utan räcke också, som är mitt i rummet nästan. Mm. Jag tror att det är en sån jagad också. Där Harrison Fords fru blir mördad av The One-Armed Man. Fan att det är en liknande trappare. Jag tänkte ett tag, är det samma jävla lya? Men jag kollar inte
det. Är Chicago, tror jag.
Jo, men alltså som de har spelat in i, tänkte jag.
Okay,
men jag tror inte det. Men samma sorts estetik lite.
Ja, jättefönster. Jättestora fönster. Man kan sitta i burspråket och fundera.
Och gråta.
Ja.
Valfritt öga.
Ja.
Gett.
Nej, så det är helt klart. Det är väl det. Alltså, man är inte avundsjuk på hans jobb eller hans tjej. Men det är bara, oj, vilken lägenhet.
Men alltså, jag vill nästan vara Patrick Swayzes flickvän när han hjälper till med statyn. Alltså, fy fan, alltså. Hey baby, hey, hold this. Woo! Hoppa upp, hänger sig i en bjälke, kickar till den, drar tillbaka den och bär ner den. Fy fan, vilken kille, alltså. Woof! Sam Wheat.
Nej, men han är ju inte bara liksom jättesmart och jobbar på bank och kan allt det där. För att säkert gå på jättefin skola och har jättefina liksom, examen och så.
Mm-hmm.
Han är även superatletisk.
Ja.
Han är ju den kompletta mannen.
Verkligen. Exakt.
Ja. Fin familj också.
Mm. Ja, det är
men han har säkert jättebra relation med sin syrra.
Han har en helt oproblematisk relation till pengar, för han har alltid haft dem.
Ja, men precis.
Ja.
Och det är inte viktigt.
Och likadant så där, han har bara fötts med bra gener, så han har inte behövt träna så mycket för att
få. Nej. Precis.
Han är bara...
Man behöver inte träna så mycket. Kroppen tar hand om sig själv.
Ja, precis.
Pengar är inte viktigt.
Jag var på gymmet, jag var på gymmet några gånger, men jag blev så himla muskulös. Jag slutade med det.
Det blev alldeles för mycket.
Ja.
Nej.
Kom i vägen. Sen Enter, vad heter han nu? Vincent Schiavelli.
Ja.
Alltså, vad ska man säga?
Han som ser ut som ett spöke.
Han som ser ut som ett spöke och är någon typ av, vad ska man kalla det för? Dantes fyrkar som leder honom genom dödsriket.
Exakt,
eller något sånt där.
Exakt.
Han har den funktionen i filmen.
Ja.
Alltså, jag tycker att han är ju hela filmens behållning. Faktiskt.
Han är kanon.
Jag älskar honom.
Ja. Jag gillar honom också. Det är att han ser väldigt läskig ut.
Ja.
Nästan bara genom förmodligen att se läskig ut. Och det är väl pyttelite smink på honom.
Ja.
Men inte mycket. Det är lite runt ögonen och kanske något med tänderna som han gjort.
Ja. Vi kommer in här när Sam har fått... han har ju dött. Han springer omkring i tunnelbanorna. Mer eller mindre planlöst.
Ja.
Och sen kommer... Vincent Schiavelli och säger till honom att det här är mitt tåg.
Ja.
Get off my train!
No.
Get off!
No. Show me how you do that. I want to learn and I'm not leaving until you teach me.
Get off! No. Get off!
Jag tycker han är en fantastisk karaktär. Jag hade hellre sett en sån karaktär som Oda Mae Brown. Som tar det lite mer. Alltså, jag behöver ingen comic relief i den här filmen.
Nej, en sak jag funderar på som vore kul. Det hade inte hållit som filmen är gjord. Men att det hade varit en sån schizofren tant istället som hör röster. Mm. Så att man får det lite mörka spåret. Att det är en sån som börjar höra en riktig röst. Och är lite galen. Liksom.
Fast det är en mörkare version av redan etablerat det här som är comic relief. För det är ju någonting roligt med att hon är en lurendrejare.
Ja.
Som får höra rösten och måste övertyga folk om det. Det finns ju någonting som är ganska snyggt i den konstruktionen.
Alltså rent dramaturgiskt så hade det inte funkat med den schizofrena, men det hade skapat några bra scener.
Ja, ja. Nej, men för att vid ett tillfälle i manuskrivandet så var hon inte en bluffare, utan att hon kunde kommunicera med spöken. Men det är inte lika kul.
Nu blir det ju lite av blandat liksom.
Ja, men motståndet att hon ska försöka övertyga någon och så har hon världens register.
Ja.
Alltså det är snyggt gjort.
Ja, det funkar alldeles utmärkt.
Det är klart. Jag kan uppskatta den här att så här, hon var en scam.
Ja.
Hon är en lurendrejare men visar sig. Och så måste hon övertyga folk att så här, jag är ingen lurendrejare.
Nej.
Jag vet att jag var det.
Ja.
Men det här är på riktigt.
I'm not wrong about this.
också lite roliga scener när hon har sina seanser och sånt där.
Ja, jag tycker också det är kul.
Och Patrick Swayze börjar driva med en.
Ja.
Boo.
Ja. Ja, det är kul. Det är också kul när hon har liksom fått ett rykte i spökvärlden också.
Mm.
Så man står som en väntelista med folk som vill prata med sina släktingar liksom.
Ja, men man undrar varför inte det har hänt förr.
Ja,
har han precis börjat med sin business?
Precis, nej. Men för det konstiga är ju att han har inte haft tid att springa runt och säga oh, you should talk to Oda Mae Brown.
Nej.
Så jag undrar hur ryktet har gått. Liksom.
Alltså, min känsla är ju att hennes förmåga väcks av liksom, mötet med Patrick Swayze.
Det är så det är.
Mm. Ah. Men
det är bara den känslan jag får. Att, att hon hade slumrande talang där som bara vaknade.
Det är inte
supernoga. Alltså jag tycker inte att det är
inte viktigt för filmen.
Det är en effektiv storytelling i den här filmen, men jag tycker inte att den är särskilt djup eller sofistikerad sådär.
Nej.
Det är inte sådär typ som att han är tunnelbanescenen, han låter sig övertalas bara för att han är envis. Han gör ingenting intressant som får spöket på hans sida. Han bara står kvar.
Ja, just det.
Och det är liksom det funkar ju, men det är ju ganska slappt.
Ja.
Vad ska vi ha några siffror?
Ja, gärna.
Mm.
Den var den mest inkomstbringande filmen 1990.
Oj.
Och då får man ändå ha i beaktning att det är samma år som Ensam hemma kliver upp på biograferna.
Fast i slutet av 90, va?
Ja, det är det. Ja. Så att, sammantaget så är det... Jag får siffran 517 miljoner på Ghost. Och jag får siffran 476 på Home Alone.
Mm, okay.
Det är även Pretty Woman-året, Dances with Wolves, Total Recall, Back to the Future 3, Die Hard 2.
Oj, det är riktiga... Alltså, det där är filmer.
Och Kindergarten Cop.
Satan.
Jakten på röd oktober, jag nämner några nu. 48 timmar uppföljaren. Bara man tänker hur folk lockades till biografen det här året. Rocky 5.
Du tänker man här att Pretty Woman är den andra datefilmen och att den här är då det mer safe-a valet. För att inte få en jobbig dejt.
Det var de här två filmerna som fick filmbolagen att förstå att oh, vi kan tjäna väldigt mycket på de här romantiska chickflixen på ett helt sätt som vi inte har gjort förut.
Ja, just det. De har måttet talat var väldigt mycket pojk- och unga män-filmer. Va? Mycket action och mycket...
Liksom... Ja, och romantik var väl mer kanske ensemble piece, kanske. Mm. Kanske skjuter mig i foten om jag säger det. Men... här i alla fall märker de att vi kan make big bucks på det.
Det är mycket stora romcoms under 90-talet.
Mm.
Och mycket sådana, alltså Julia Roberts gjorde väl så här 12 stycken på raken, känns det som. Alltså säkert. Vid den här tiden. Ah. Efter Pretty Woman så bara radade hon upp sådana här ung kvinna i nöd eller du vet, så här, romantisk thriller eller typ så här. Den typen av filmer.
Mm. Mm. Det känns som att många av 90-talets stora filmer är så här just romantiska komedi. Typ det i Seattle-filmer liksom, att det är tunga grejer.
Fem Oscars-nomineringar.
Mm-hmm. Då.
Bland annat för bästa film.
Huh.
Och en av de få filmerna som har blivit nominerade för bästa film som har liksom ett supernatural theme. Och två Oscars-vinster. Whoopi Goldberg vann för best supporting actress. Och så vann den för bästa manus.
Mm.
Oh, nej.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Den hade lika gärna kunnat vinna för bästa specialeffekter.
Ja, men jag var faktiskt också lite förvånad. Alltså, det var lite oväntat.
Jag tyckte redan när jag såg den att de är rätt lökiga med specialeffekterna. Och 32 år senare så känns de inte bättre.
Det var lite det som var min poäng. Så känner jag också för Whoopi och manus. Jag
tycker att de hade kunnat vara värre. Jag var lite mer orolig. De har ju sparsmakat. De har gjort väldigt enkla specialeffekter. Att de bara så här, alltså han hoppar på tåget. De har ju bara filmat när han hoppar på en tom perrong och så de klippt in när tåget kommer. Men det är bra på sätt och vis att de har gjort det så pass enkelt.
Ja, alltså jag tyckte ju, alltså min poäng var att de hade kastat specialeffekter, men jag tycker ju också så här långt efteråt att det är njutbart att se deras dåliga specialeffekter. Jag skäms inte för dem så som jag kanske skäms för dåliga specialeffekter i Sagan om ringen eller någonting sånt.
Nej, för då hävdar de nästan att det, titta vad bra vi är.
Det är också att det är så gammalt att det är charmigt liksom.
Ja, men jag tycker det bara, hur gör vi de här onda demonerna? Jo, men det är skuggor. Mm. Vi gör skuggor, för då ser inte vi kommer undan med det. För allt är i skuggorna, man ser inte hur dåligt det är. Vi har skuggor. Och hur ska de låta? Ja, vad ska det vara för ljud? Ja, men skrikande bebisar i slow motion. Bra. Actual true. De har skrikande bebisar i slow motion. Jaha. Som är...
Det funkar jättebra.
Ja. Det är obehagligt.
Ja.
Jag
skulle vilja vara producent på den biten bara.
Ja.
Bara ta in massa skrikande bebisar i studio.
And action! Okej, så slow motion.
Hur gör vi för att få dem att skrika mer?
ta in han tunnelbanekillen.
Ja.
Hi kids!
Oh. Vänta en stund bara. Ja, kommer upp bebisarna skrika så in i hell.
Oh, herregud.
Har vi något trivia då? Har vi något casting?
Alltså, in i helvete.
Alltså,
jag kan börja med... Väl. Ja, det är faktiskt. Vi börjar med casting då. Det var inte så att Whoopi Goldberg var förstahandsvalet, men Patrick Swayze tyckte jättemycket om henne och sa att om inte hon gör den så gör inte jag den.
Mm-hmm.
Ingen Whoopi, ingen Swayze.
Ja, okay.
Så blev det Whoopi Swayze. De som var tilltänkta var Oprah Winfrey och Tina Turner, ser jag här, för Oda May.
Oh.
Men det var tyvärr. Ja,
av de tre så hade jag också valt Whoopi Goldberg.
Ja, hade jag också.
Ja, ja, oh ja, herregud. Det är väl ingen hot take kanske.
Nej.
Manusförfattaren Bruce Joel Rubin ville ha Patrick Swayze som Sam Wheat för att han hade sett honom på en talkshow där han hade gråtit över sin far, tror jag, eller något. Som hade gått bort. Och då tänkte han så här, macho and not macho. Perfect guy.
Ja.
Men folk som var tilltänkta var Kevin Bacon, Alec Baldwin, Nicolas Cage, Kevin Costner, Tom Cruise, Johnny Depp, David Duchovny, Harrison Ford, Mel Gibson, Tom Hanks, Paul Hogan.
Oh.
Till tunnelbanerulle för honom. Kevin Kline, Dennis Quaid, Mickey Rourke, John Travolta och Bruce Willis, som var gift med Demi Moore.
Ja, just det. Känns som nästan alla, va?
De flesta.
Känns som en generisk, lite så här, tuffing-lista.
Ja. Men står att, ibland står det considered, men här enligt den här trivian så står det var, alltså, erbjudna. Men alla tecken är för de tyckte att playing a ghost would be cheesy.
Ja, det är det ju på något sätt. Man måste ju komma undan med det. Man måste göra det så jävla bra så att det inte blir till... Alltså det är cheesy som det är.
Ja.
Men man får bara se till att det inte blir det.
Ja.
För cheesy.
Och Jerry Zucker var hade först motstånd till Swayze. Men efter audition var han så här, ja, perfekt. Han ska vi ha. Eddie Murphy har tydligen blivit upprörd när hans agent inte hade meddelat honom att han var med i mixen också. Aha. Som Sam Wheat. Blev han arg för han tyckte att han hade
älskat en Beverly Hills Cop-version av Ghost.
Ja.
Att han går och liksom, att han hustlar runt i spökvärlden.
Ja, eller hur?
Som Axel Foley.
Tänk på spökhotellet. Utan att ha bokat.
Ja. Börjar generellt bara prata om rasism i spökvärlden.
Just det, man gör lite ombytta roller så att medium som är lite såhär uptight överklassmedium som tycker att det måste gå till på det gamla sättet. Van vid spöken för 1700-talet.
Ja. Och han är Eddie Murphy, en Wall Street hustler lite grann.
Ja, just det.
Hade varit kanon ju. Ja, men eller Sylvester Stallone.
Ja, det hade också funkat. Paul Hogan tackade tydligen för att han inte tyckte det var roligt. Det vill säga, det fanns ingen scen där han skulle gå baklänges i en rulltrappa. Eller äta tveksamt kött. också roligt, Tony Goldwyn var inte känd. Alltså han som spelar Carl. Vilket och för övrigt tycker det är en fantastisk roll. Tycker han är jättebra. Han sa att han kunde inte visa sig i offentligheten efter den här. För att alla hatade honom så mycket.
Åh.
Och att han tydligen vid något tillfälle hade suttit på en restaurang och så hade han bara inte fått service av servitrisen. Och hon hade liksom gett honom onda ögat gång på gång. Och han bara, vad är grejen? Och sen till slut hade hon kommit fram och bara, förlåt, jag fattar inte vem du var. Jag bara kände att jag hatade dig och att det var någon jag kände. Men det är du i Ghost, liksom. Så bara, får ingen service på restauranger på grund av att han har spelat skurk här.
Han är ju bra. Det är inte den svåraste rollen, men jag tycker han kanske är en av dem som gör sin roll bäst.
Jag älskar den här förscenen, han häller kaffe på sig själv. Det är genomskinlig och ändå ser det så bra gjort liksom. Oops, oh, now we'll dry up. Sitter där i sin perfect body. Det är också så här, 90-talets perfect body ser inte alls ut som nu. Nej. Jag tror vi har varit inne på det. Men det där var liksom crème de la crème av perfect bodies alltså, om man inte tänker Arnold och, men du vet, så här, vältränad snygging, inte ett muskelberg.
Om man liksom tänker snygging på Wall Street, den typen av perfect body. Nej, han är inte Wolverine.
Nej, exakt.
Nej, men det är som du säger, de hade ju steroidgrejen också. Men det är rätt rimliga sådär snygga inkroppar eftersom de inte ska vara atleter. De ska vara...
Ja.
Men det ska fortfarande vara liksom... Det ska se bra ut på bio.
Ja, men det är också troligt att de tränar så pass mycket. Alltså det ser inte heller fake ut, utan nej, de är förmodligen så pass squash-spelande att de har liksom hyfsat snygga kropp. Patrick Swayze har inte heller någon jättesnygg kropp liksom. Den är bara tränad.
Mm. Ja. Ja. Verkligen. Ja, men grundtränad liksom. Ja, men inte peak-tränad.
Nej, men precis.
Han har ju ett jobb, herregud.
Han har mycket jobb, han. Ja. Han jobbar hårt. Ja.
Men håller sig i form. Tar sig tid att träna, för det är viktigt.
Ja. Han behöver energin till att kunna prestera på
sitt jobb. Sen är det också mycket möten inte på New York Athletic Club.
Ja, just det.
Där man, där man gymmar och så, som du säger, spelar squash.
Ja, i Wall Street-filmen så har de väl en sån squash-scen.
Precis.
Som är så jävla macho.
Ja.
Pressa varandra.
Squash alltså. Molly Jensen-rollen. Här har vi också en lista som är gedigen. Kim Basinger, Gina Davis, Helen Hunt, Jennifer Jason Leigh, Annie McDowell, Madonna, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Meg Ryan, Mary Steenburgen, Kathleen Turner, Deborah Winger och Julia Roberts.
Ja.
Och Nicole Kidman gjorde audition också, men var lite för okänd just då. Av dem... Meg Ryan skulle jag säga.
Ja, hon hade funkat i allt 1990. Ja.
Meg Ryan, stoppa henne helt.
Ja. Molly Ringwald. Men det är mer ungdomsfilm.
Ja.
Men hon kanske hade växt upp då, jag vet inte.
Ja, hon är ju äldre.
Jag älskar Molly Ringwald.
Ja, hon är bra.
Fortfarande.
Mm.
Jag tycker hon borde göra mer film. Ja. Hon borde få en sån Keanu Reeves revival. Eller någon sån här,
hon har inte fått göra något. Varför, vad är grejen?
Ja, kan någon bara stoppa in Molly Ringwald någonstans?
Ja, jag håller med. Hon är bra.
Min bild av henne är bra i alla fall. Är det något mer vi ska ta? Vi har Oda Mae Brown, vi har spöket, vi har skurken. Mordutredningen där, själva mord. Alltså, jag tycker att det är ett snygg plott ändå. Alltså, ja. det känns rimligt.
Mm.
Alltså pengar, knark, uppgifter som försvinner, allt det där känns ganska så här. Jag köper det.
Ja, och att det var någonting, det liksom motiveringen för Carly är också ganska rimlig, att han kommer dö om inte han löser det här. Och sen att det gick åt helvete, alltså det spårar ur liksom. Det var inte tanken att han skulle döda sin bästa vän, utan han skulle bara råna honom.
Ja.
Alltså det finns en rimlighet i hela den plotten på något sätt. Mm. Alltså, det är en film, men jag tycker ändå att det är en snygg uppbyggnad liksom.
Den sitter verkligen ihop. Man får inte se de här knarkmaffian på slutet. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, om man hade hoppats få se det eller om det bara blivit... dratt iväg åt fel håll.
Jag känner hotet genom telefonen. Däremot finns det en problematik att han kan inte bli för ledsen över att Sam dör, för då får han för mycket sympati i Carl.
Mm.
Så han måste ändå vara känslokall. Ja, det är inget problem, men det finns en komplexitet i hur man gör den karaktären så att man tror på den, men ändå, för de är ju bästa vänner.
Han hade ju blivit intressantare om han hade mått dåligt över det. Alltså det är ju som sagt, du har ju dramat där det funkat, men när det fokuserat mer på honom liksom.
Men
han
hade inte
nästan kunnat bli huvudperson om man lät honom lida av det liksom.
Vi hade inte kunnat få den här hämnd tillfredsställelsen lika.
Jag känner att den är lite svår redan som det är, men det är väl för att det bygger på sån här riktigt gammal kristen moral liksom, att ja, nu satte han sig i klister så nu ska han plågas i all evighet och aldrig få förlåtelse. Det är så jävla, hur fan kan de götta sig åt det? Det var ändå din bästa vän som råkade strula till det för sig.
Ja.
Det är en väldigt hård straffmoral i den. Ja. Och det för mig också in på, alltså, vad hände sen-delen av den här filmen. För att det riktigt intressanta i den här filmen, det är ju att det är någon på jorden som får reda på 100% att himmel och helvete finns.
Mm.
Det finns ett liv efter döden.
Två skulle jag hävda. Både Whoopi och Molly.
Precis, det finns två. Och när de väl vet det, så vet de att det spelar extremt stor roll hur man beter sig på jorden. Och alla som beter sig fel riskerar då att plågas för evigt. De måste ju bli så här totalt galna straffpredikanter. Och nästan från vettet av sådär oro för sina
själar. Men de får inte veta. De får inte heller veta. Det är inte uttalat i filmen. Vi ser ju de kristna tonerna såklart. Och det är ju helt klart kristna värderingar. Men det finns ju, de får ju aldrig liksom, det är ingen som kommer ner och säger typ så här: yes, Christianity. Utan de måste ju ändå gissa typ så här: är det det?
Mm.
Och typ, och vilken del, vilken sort. Whoopi är så här, hennes karaktär bara: är det kört för mig redan?
Uh-huh.
Eller kan jag bara gå och bikta mig? Det måste ju fan sätta, alltså hur gör jag för att komma dit?
Absolut, men det måste vara så oerhört viktigt, och inte bara för deras egen skull. Även om den här filmen har en väldigt egoistisk grundton, men de borde ju vilja rädda hela mänskligheten. Alltså bara tanken att det finns några, alltså miljoner som hamnar i helvetet, borde ju skära i kroppen på dem.
Ja.
Så alla måste ju räddas, de måste ju verkligen göra det till sin livsuppgift. Och dessutom då hela tiden försöker de mjölka spökena på information om vilka är det som tas upp och har ni sett? Alltså det är ju så oerhört mycket viktigare än vad som händer med Patrick Swayze.
Ja, hans historia är över liksom. Ja, det är väldigt intressant för att de måste ju bli ordentligt fucked up, som du säger, efter det här.
Ja, men det öppnar ju upp det där. Ja. Nej, men nu har vi ju något att gå på. Nu vet vi plötsligt massa saker.
De tänkte göra en uppföljare, men alla inblandade sa nej. Och det förstår jag. Man kan inte göra en uppföljare på den här filmen. Men det hade varit intressant att se. Det är ju en helt annan sorts... Det är inte en uppföljare, men...
Ghost 2.
Att se vad som händer med Molly Jensen bara.
The Reckoning.
Ja, men bara veta om det och bara... Oh.
Man kan ju göra en sån här, om man gör en nu som de gör med så här lite soft reboot som de gjorde med Star Wars, så hon dyker upp som en gammal dam som bara är totalt freaky och blir helt schizofren och hör röster och är helt besatt av religion och alla bara liksom...
Han sitter inspärrad förmodligen. Det börjar med ett scen på ett mentalsjukhus.
Det är Terminator 2 liksom. Jag vet vad som kommer hända. Du kommer brinna. Nej.
Men en reboot slash sequel, att det är samma story, samma plotline, men att hon kommer in tillbaka som Molly Jensen som en äldre klok dam.
De vill ju göra samma film igen eftersom de är tråkiga.
Ja. Och sen att Oda May också är med på ett hörn. På något sätt.
Ja, men det finns också en ny ung Oda May som är mindre karismatisk.
Ja, men hon har en dotter såklart.
Ja, just det. Som har sin egen. Har jag ärvt mina... Min mammas bla bla bla.
Ja.
Det här är inte en film jag vill se.
Men, och sen svägerska spelet av Leslie Jones. Jag kan se hur allt det här... allt det här kommer.
Ja. Har vi något trivia? Har vi tagit lite trivia?
Lite trivia. Det tog jättelång tid att casta Carl, men för att de ville ha ett stort namn. Men de kunde inte låta bli att komma tillbaka till Tony Goldwyns audition tape och kände att nej, det är han som är Carl.
Ja, men han är ganska bra. Ja. Jag tycker han är perfekt som den här. Alltså han känns mycket mer investment banker än vad Patrick Swayze gör.
Ja.
Patrick Swayze är ju filmstjärna rakt igenom. Men den här snubben är ju som karaktärskull. Han är 100% Wall Street.
Ja. Han har sånt där väldigt svettigt ansikte. Ja, om det är den här tiden att någon i nöd ska ha svettigt ansikte.
Men... Ja, det är väldigt bra svett.
Ja. Han skulle göra en jättebra Chris O'Neill om de gör en film om honom. Ja. Eller om de gör en film om kungafamiljen.
Absolut, nej, men han är väldigt trovärdig. Och han är också... Han är så här lagom snygg också för att man ska köpa att hon ändå blir attraherad av honom. Han bara plockar av tröjan.
Ja. Verkligen.
Att det var på gång liksom. Ja.
Bruce Joel Rubin som har skrivit manuset reagerade så här när han fick höra att de pitchade Jerry Zucker som regissör. Hä? Ska han som har gjort Titta vi flyger regissera den här filmen? Han tyckte inte att det var en bra idé. Men sen, han ville ha typ Milos Forman eller Stanley Kubrick. Så han kanske hade lite hybris kring sitt eget manus.
Ja, det är klart man vill.
Men å andra sidan, vad gjorde de av det? Liksom, kan det vara så att så här, ja, det kanske var för att det var Jerry Zucker som det blev den här tonen. Jag vet inte vad Stanley Kubrick hade gjort. Det hade varit en helt annan film.
Den har inte varit klar än, tror jag.
Nej, eller hur? Nej. Patrick Swayze har sagt att det här...
Patrick Swayze hade hunnit dött innan filmen kom ut.
Det är sant. Men Patrick Swayze har sagt att det här är den drejarscenen i sexigaste han gjort på film. No arguments there.
Ja, jag tycker när han spöar upp det här gänget i Point Break.
Jag tycker när han rycker Adams äpplet ur sin rival i Roadhouse är det sexigaste ögonblicket han någonsin varit med.
Ja, då pirrar det.
Det är väl det jag har på trivia, tror jag. Whoopi Goldberg blev den första skådespelerskan som vann Best Supporting Actress, Golden Globe och BAFTA. Hon tog hem alla tre.
Wow.
Best Supporting Actress.
Huh.
Det är tungt.
Ja. Vad heter det? Det finns ju något sånt där när man tar hem fyra tunga. En Grammy, en Oscar,
Tony och fan är det mer? Jag vet. Vad fan heter det?
Och en, det är någonting mer. Det är en till. Grammy, Oscar, Tony och...
Globe måste det vara, eller?
Ja. Är det en goat?
Ja, kan det heta så?
Jag vet inte. Eller en toga. Jag vet inte. Men det heter de här förkortningarna i alla fall.
Just det.
Ja, det är som att ta en grand slam i tennis. Ja. Fast det är i underhållningsbranschen.
Under samma år eller allt som allt?
Jag tror att det är allt som allt.
Ja, för
ingen har gjort det samma år.
Man vann en Tony och en Oscar samma år.
Ja, och en Emmy.
Ja, det är lite väl. Ja.
Men det finns något sånt där.
Ja.
Ja, nej, ska vi gå till frågan?
Eller? Ja!
Erik Broström, Ghost. Håller den?
Jag tycker att den håller. Jag tycker om den. Kanske lite sentimentalt, men... eller sentimentalt? Nej, men jag tycker den är bra. Den är, jag gillar att det är en berg-dalbana. Och jag är förvånad över Oscar. Jag tycker inte att det är en Oscarsfilm. Jag blev väldigt förvånad att den blev nominerad för bästa film. För det tycker jag inte att den lever upp till. Men jag blir underhållen. Jag tycker den är rolig och bra. Bra insatser av alla. Typ. Mm. Jag är nöjd med det.
Mm. Så den håller.
Ja.
Ola Aurell, håller den? Det var första gången du såg den här.
Ja, nej, den håller inte. Den håller absolut inte. Det känns... jag kan väl hålla med det Erik säger om att det är någonting med den här berg-och-dalbanan, att det hela tiden händer och något nytt känslospår. Att den för en vidare. Liksom, den har lite så här bladvändar, men mer än så tycker jag inte att det är. Jag tycker mycket av det är filmklischéer från den tiden, och det är väldigt lite som sticker ut. Demi Moore är så anmärkningsvärt snygg, men annars ska man kolla på en film för att någon är snygg, och det känns ju inte unikt för den här heller liksom.
Jag säger att den får svårt att hålla. Den känns väldigt så daterad till tidigt 90-tal. Och det är en era som jag inte har så mycket till övers för. Specialeffekterna är ju ganska genant dåliga, även om många säger så, ja, men det är meningen.
Jag tror att de gör
sitt absolut bästa för att göra det liksom så snyggt de kan.
Mm.
Så det håller inte. Det finns skådespelarinsatser som är jättefina, men tycker inte att det räcker. Jag tycker att den känns för daterad för att den ska faktiskt hålla idag. Mm. Och jag tycker inte att den gör det.
Slår ett hårt slag för musiken också, tycker jag är väldigt bra i den här filmen.
Ja.
Jag gillar den låten, men jag känner mer att filmen förstör den lite för mig, så att jag inte så...
Ja, men jag tycker scoren, alltså själva filmmusiken också är bra, inte bara just den klassiken.
Mm.
Men ja, jag vill flika in den.
Kan vi klippa här? Jag har kollat upp vad den heter. EGOT heter den.
Alltså,
när man har en Emmy, en Grammy, en Oscar och en Tony.
Ah, så klart.
Och bara några namn som har en EGOT är Audrey Hepburn, Mel Brooks, John Legend, Jennifer Hudson, Andrew Lloyd Webber. Så det är mycket musiker såklart.
Blir det en Tony, känner att den vinklade lite, gör inte det? Det skulle vara... Inte det så mycket musikal?
Ja, det är så Broadway Award.
Så man får teater, musik, tv och film.
Mm.
Så är det.
Precis.
Ja, får man Tony även för så här dramatiska roller? Det är inte bara musikal?
Jag tror inte att det måste... Ja, det är nog mest musikaler kanske. Jag vet
men man
inte.
Kan ju få... Så här, John Legend har ju fått en Oscar för en låt han har skrivit.
Just det.
Det är väldigt få skådespelare som har fått det. Men så ser det ut i alla fall. Vad blir det nästa vecka?
Nästa vecka, jag tänker att det är lite oktober, det är lite Halloween. Jag tänker att vi kör lite skräcktema ett tag.
Ja.
Så jag tänkte bjuda podden på Blair Witch Project.
Oj, oj, oj. Mm.
Urmoden till skakig kameraskräck, skulle man kunna säga.
Ja, lite så art project.
Verkligen. Ja, verkligen. Mycket väsen av sig när den kom.
Det är verkligen en sån här marknadsföringssuccé.
Ja.
Som är nästan unik, känns det.
Ja. Jag minns att det var mycket snack om den på så här Cannes filmfestival.
Ja.
99, va?
Ja.
Ja, precis. Och då säger vi att vi ska fortsätta prata vidare bakom betalväggen på patreon.com/Hallerden. Vi ska testa snacks också och prata om mycket, mycket annat. Om filmen Ghost. Men vi hörs nästa vecka.
Ja.
Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Aurell. Hej då!
Hej då!
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.